I februari och mars, i början av det här året, så hade vi en predikoserie som vi kallade för Apostlagärningarna. Och det kallade vi den för eftersom den byggde på Apostlagärningarna. Till jordens yttersta gräns. Och vi sa redan då att vi kommer inte att predika igenom hela Apostlagärningarna i ett svep, utan vi återkommer. Så vi tog oss fram till kapitel 9, om jag minns rätt, i februari och mars. Och nu tänker vi köra ett svep till. Det är 28 kapitel i Apostlagärningarna, och det innebär att då har vi 19 kapitel kvar då. Så många söndagar har vi inte kvar på det här året. Så vi kommer att slå ihop en del kapitel. Vi kommer att ta ett större svep över några sådär. Så får vi se. Vi har inte riktigt bestämt exakt hur långt det är. Det kan ju också bli så att vi slutar framåt advent och går in i adventstexterna. Så kommer vi tillbaka en tredje gång med Apostlagärningarna. Det kan man ju också göra. Eller hur? Men idag så ska vi ta en liten grann titt på några grejer. Där vi ungefär där vi slutade eller där vi borde ha fortsatt om vi nu hade fortsatt så här. Men en supersnabb resumé över det vi liksom rörde vid då i början av året. Det var ju för det första att Jesus lovade sina lärjungar att när han lämnade dem så skulle den helige ande komma istället över dem och fylla dem med kraft. Och så samlades de här lärjungarna i den här lokalen som kallades övre salen i Jerusalem. Och där väntade de och där bad de, och de var inte jättemånga. Det står att vid något tillfälle var det så där ungefär 120 personer. Så det var liksom en normal söndag förmiddagsgudstjänst, fast de hade det varje dag då. Så bad de där och så kommer anden. Och när den helige ande kom och fyllde de troende med sin kraft och sin härlighet och så här, då lämnade de den här övre salen. Och så gick de ut därifrån. Lämnade det som var invant och det som var tryggt. Och så gick de ut bland människorna. Jag har sagt någon gång, de lämnade sin comfort zone för att kliva in i andra människors comfort zone. Och de liksom bjöd på det. Ja, men här känner vi oss trygga. Men nu handlar det inte om oss. Så nu går vi in i ett sammanhang där ni känner er trygga. Och så berättar vi om Jesus på din hemmaplan istället. Om människor kom till tro på Jesus hela tiden. Det är ju liksom det som präglar apostlagärningarna. Både i början och i mitten och i slutet. Människor kommer till tro på Jesus Kristus. Men det fanns också tider, minns du säkert, och du har ju läst det här, av motstånd och förföljelse. De troende blev så förföljda så de spreds ut över landet. Och överallt dit de kom så berättade de om Jesus för andra människor. Och så skedde det under. Sjuka som blev friska. Och man kan liksom sammanfatta alltihop det här med. Det hände en massa härliga och fantastiska saker och en del som var väldigt jobbigt och svårt. Samtidigt. Det var liksom som livet brukar vara mest. Det är rätt härligt att leva, men ibland är det rätt jobbigt också. Eller hur? Ingen som har upplevt det var bra. Och så avslutade vi med det kapitel som handlar om hur Paulus, en av dem som förföljde de kristna, själv kommer till tro, blev förvandlad och började predika om Jesus. Och den här andra delen nu som vi går in i då, av apostlarna, den handlar väldigt mycket om Paulus. Hur han förde evangeliet vidare. Evangeliet om Jesus vidare långt utanför den judiska, israeliska kontexten. Men innan det skedde så var det några grejer som behövde inträffa. Det var några saker som behövde förändras. Och kom ihåg vad Jesus sa i inledningen av den här boken. När den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Trots att Jesus sa det här så väldigt tydligt, så var det ju nog inte så där jätte jättesjälvklart att budskapet, evangeliet om Jesus gällde några andra än det judiska folket. Man hade ju liksom den inställningen. Det här är för oss. Men den här planen att evangeliet skulle börja spridas i Jerusalem och sen vidare ut i det judiska området och sedan och då i första hand till det judiska folket i början, men hur cirklarna sen skulle komma att vidgas mer och mer och mer, det var Guds plan från allra första början. Det var inget som bara råkade ske. Jesus sa ju det, vi börjar här. Men sen så tar vi det vidare. Förra omgången som vi predikade om från apostlagärningarna så pratade vi om bland annat hur Filippus kom till Samarien. Ett område som inte var okej för en jude, en rättrogen jude. Vi hörde om det faktiskt förra söndagen när Lasse Anderos var här och predikade. Och jag ska inte gå igenom det igen, men vi kan bara konstatera att en rättrogen jude ansåg inte att samarierna tillhörde Guds folket. Men stora skaror av människor som alltså inte var judar då kom till tro på Jesus när Filippus berättade evangeliet för dem. Och så samtalar vi också om hur Filippus mötte en hovman från Etiopien på en väg där det inte fanns något folk alls från han kom då. En man som var långt, långt bort ifrån och som tog emot Jesus på vägen och lät döpa sig. Och jag vet att det finns fortfarande i det här området som inte är riktigt det som vi kallar Etiopien, men i alla fall i det här området så finns det fortfarande idag kristna som räknar sitt ursprung till den där hovmannen som Filippus mötte. Det är häftigt. Och sen så talade Evelina, jag tror det var en av de sista vi hade då förra omgången, om Paulus som förföljde de kristna, själv fick möta Jesus i en syn. Och i det sammanhanget så avslöjar Gud också för profeten Ananias att Paulus kommer att få ett uppdrag, ett nyckeluppdrag, att ta evangeliet till en värld som inte är den judiska världen, till hedningarna. Och hedning är liksom inget skällsord, det kan det vara, men utan det betyder egentligen bara de som inte är judar. Men det var en grej till som behövde hända för att den där gränsen skulle raseras på riktigt. Det var absolut nödvändigt att få med sig apostlarna, liksom de ursprungliga lärjungarna, de 12 minus en plus en annan. Därför att om inte de var med på idén om att budskapet om Jesus gäller för alla människor, oavsett ursprung och nationalitet och hudfärg och språk och kön, om inte de är med på det tåget så hade inte församlingen, Guds folket, blivit det Gud tänkte. Då tänker jag, då tror jag att då hade antagligen två helt separata rörelser bildats. En inom judisk, antagligen ganska marginell grupp av människor som höll fast vid tron på att Jesus var den utlovade messias som de hade väntat på i årtusenden. Och så en rörelse liksom utanför det judiska folket. Människor som hade kommit till tro på Jesus som världens frälsare och sin egen frälsare utan att ha någon förankring i Gamla testamentets värld och hela den kontexten. Liksom. Men Guds plan var ju redan från början att skapa ett enda Guds folk av det gamla Guds folket och det nya Guds folket. Och kapitel 10 som vi strax ska gå in i handlar om hur en av de allra mest inflytelserika apostlarna, Petrus, kommer till en insikt om att evangeliet är till för alla människor. Och vi kan ju tycka, liksom, ska du hålla den här predikan om att evangeliet är till för alla människor? Jag tänkte göra det. Om det är okej med dig. Annars finns det kaffe där. Nej, det gör du inte igen. Men innan vi läser ett rätt långt stycke ur Apostlagärningarna, så det finns en viktig fråga som jag bara tänker slänga ut så här lite grann. Vad handlar Apostlagärningarna om? Vad är själva kärnan i Apostlagärningarnas budskap? För det finns ganska många böcker som handlar om Apostlagärningarna. Aron här är teolog. Han har också sett en och annan bok, tror jag, om apostlagärningarna. Jag själv hunnit läsa rätt så många böcker som liksom tar sitt avstamp i apostlagärningarnas berättelse. Och en ganska stor andel av de böckerna handlar om hur man bygger församling. Alltså liksom utifrån apostlagärningarnas mönsterbild. Man utgår på något sätt från att apostlagärningarna handlar om hur församlingen ska fungera, hur församlingen ska byggas och styras och organiseras. Man tänker väl, ja men de måste ju ha vetat som var först. Vilket är tveksamt. Det här har jag gått och funderat lite grann på. Liksom, hur kommer det sig att så många verkar hitta det fokuset i apostlagärningarna? Mönsterbilden för hur du bygger församling. Det finns församling som säger att vi är en församling som bygger enligt apostlagärningarnas mönsterbild. Och sen kan jag säga, hur i hela världen hittar de ens den där? En handbok i hur man bygger kyrka och församling. För grejen är att jag tror inte att boken handlar om det överhuvudtaget. Inte alls. Men tänk på vad Jesus sa. Han sa så här. Jag, sa Jesus. Jag ska bygga min församling. Det är inte vi som ska göra det. Han bygger sin kyrka. Han bygger sin församling. Vad ska vi göra då? Ni, säger Jesus, ska göra lärjungar. Och det är en sjukt stor skillnad på det. Och grejen är, tänker jag, att vi så väldigt ofta, inte bara i den här kyrkan, utan i alla kyrkor. Så tänker jag att vi vänder så gärna på det där. Och så blir vi superupptagna med organisationer och strukturer och strategier och idéer. Och nu satsar vi på det här och nu satsar vi på det där. Och det där blev inte så bra, så nu gör vi det istället. Och så söker man febrilt i det ena efter det andra. Det är Willow Creek. Och så köper man det fullt ut. Och sen var inte det, så är det någonting annat. Liksom. Och så bara håller man på med att bygga kyrka. När Jesus har sagt, det gör jag. Jag ska bygga min församling. Ni ska göra lärjungar. Och vi tänker att vi bygger församling, sen hoppas vi på något sätt att Jesus fixar lärjungarna till vår fina kyrka. Det var ju inte det Jesus sa. Utan han sa, jag bygger kyrkan, ni vinner människorna och gör lärjungar. Och det är det, tänker jag, som apostlagärningarna handlar om. Att vinna människor och göra lärjungar. Och jag tänker att en av de viktigaste sakerna som vi kan lära oss från apostlagärningarna är just detta som vi ska tala om idag. Att evangeliet om Jesus gäller alla människor. Och det är superviktigt att vi aldrig någonsin glömmer det. Det finns ingen som inte kan bli frälst. Med två negationer i en mening. Men det funkar, eller hur? Du är med fortfarande. Det finns ingen som inte kan bli frälst. Det finns ingen som är hopplös. Det finns inte en enda människa som Gud inte vill rädda, förlåta och upprätta. Det finns inte en enda människa. Har aldrig funnits en enda människa som Jesus inte dog för på korset. Det har aldrig funnits en sån människa. Det kommer aldrig att finnas en sån människa. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag bygger min församling. Ni ska göra lärjungar. Och nu ska vi gå till kapitel 10. Strax. Det är lite märkligt. Det finns några sådana här avsnitt i Bibeln där man först får själva storyn, själva händelsen. Och sen kommer alltihopa en gång till. När någon av dem som var med om händelsen som man precis har läst om ska berätta för andra vad som hände. Har du sett dem? Det finns några sådana. Det här är en sån här. Och i kapitel 10 så får vi själva storyn. Och i kapitel 11 sen så berättar Petrus, som det här handlar om då, för sina kompisar hur det var. Samma story, två gånger så. Jag tänker faktiskt läsa för dig. Den kommer inte upp på skärmen för det är en sån lång text. Jag orkar inte skriva in den. Utan jag ska läsa för dig. Nej, det är faktiskt anledningen att jag vill att du ska lyssna till den här texten. Lyssna till vad som händer. Vi kan ta fram en annan bild som inte distraherar dig sådär jättemycket. Så här. Apostlagärningarna 10. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius. En officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj. Han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade, vad är det herre? Ängeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd du några män till Joppa och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är Jesus garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag medan de ännu var på väg och närmade sig stan gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta och medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen. Ur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat rent, så inte du kallar orent. Detta hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa, jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus de stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem och några bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stå upp. Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Och han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Där stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig. Och han sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka bud till Joppa och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig. Och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Och vi vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom, men Gud uppväckte honom på tredje dagen. Och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han hade uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Jag tycker det är lite härligt. Nu räcker det Petrus, nu kommer anden istället. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tunga och prisade Gud. Då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten. Där de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Och sen bad de honom stanna några dagar. Vi ser en härlig text. Några grejer. För det första, det är en ängel som ger Cornelius liksom den första knuffen i rätt riktning. Men det är en människa som hjälper honom att bli en lärjunge. Och jag tror det är viktigt någonstans för att vi hör ganska många vittnesbörd i vår tid. Om människor som möter Jesus i drömmar. Människor som möter Jesus därför att de ser en syn. Människor som läser Bibeln på egen hand. Vi har sådana i vår församling som har läst Bibeln på egen hand och börjat tro på Jesus. Eller som har kollat predikningar på YouTube eller något annat sån här media. Och liksom börjat tro. Men Gud använder människor för att hjälpa människor vidare. Och forma lärjungar. Han använder inte änglar till det. Man kan ju tycka att den där ängeln kunde väl lika gärna ha gett Cornelius hela evangeliet. Eller hur? Det är ju nästan konstigt. Liksom, det kommer en ängel till honom. Men han delar inte evangeliet med honom. Han bara säger var han kan hitta sanningen. Det är ju liksom mycket bökigare att blanda in en massa människor. Speciellt om det handlar om människor som inte vill bli inblandade. Men ängeln ger Cornelius namn och adress. Där finns någon som kan hjälpa dig. Och det blir ju krångligt redan från början. Jag vet inte om du tänkte på det när jag läste texten för det här. Du ska fråga efter en kille som heter Simon. Okej, Simon. Fast han kallas Petrus. Okej, Petrus. Han bor hemma hos en annan kille som heter Simon. Okej, Simon. Fast han kallas för garvaren. Okej, garvaren. Och det betyder inte att han garvade mycket. Eller det gjorde han, men det betyder inte att han skrattade. Utan det betyder att han garvade skinn. Det var det han gjorde. Okej, liksom, var bor han då? Han bor i Joppe. Det är bara 5 mil bort. Lite drygt till och med. I ett hus vid havet. Fantastisk liksom, vägbeskrivning. Alltså, Joppe ligger ju vid havet. Typ för att enda hus i Joppe ligger vid havet. Eller hur? Ja. Men i alla fall Cornelius skickar de här 3 männen till Joppe. Och de frågar sig fram. Vilket får mig undra om det verkligen var män. Män frågar aldrig efter vägen. Eller hur? Cornelius skickar 3 människor som definierar sig som män till Joppe. Och de hittar rätt Simon, han som kallas Petrus. Och min första spaning i det här liksom, det är så här, att Gud använder, det här har jag sagt förut, men jag säger det en gång till bara för att det ska fastna. Gud använder människor för att hjälpa människor. Och min andra spaning blir den här. Det finns människor i den här världen och antagligen nära dig som redan har förberedda hjärtan. Människor som Gud redan har talat till. Människor som redan åtminstone har ställt hjärtats dörr på glänt för Jesus. Men Gud vill också, tänker jag utifrån den här texten, förbereda genom den helige Ande våra hjärtan, ditt hjärta och mitt hjärta, så att vi kan möta de här människorna och hjälpa dem vidare i tron. För det var ingen som kom och hämtade Petrus, tänkte på det i texten. Han var på taket och väntade på att de skulle fixa färdigt käket, och så har han den här synen. Det är den helige Ande, står det, som talar om för honom, du, det är några killar här som söker dig. Gå ner och möt dem. Så Gud behöver förbereda ditt hjärta och mitt hjärta också, så att vi är beredda när vi har människor i vår närhet som redan har öppnat sitt hjärta för evangeliet. Den tredje spaningen jag vill lyfta är det här. Och det kanske är någon som blir provocerad av vad jag säger nu. Och det är ju inte alls meningen, det förstår du ju. Det är ju jag som säger det. Gud tar itu med Petrus beröringsskräck. Han säger, vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Och först tänker nu Petrus att det här handlar ju om, liksom, han ser ju den här duken med käk. Liksom. Att det här handlar om vilken mat man får äta. Judarna både hade och har strikta regler om vilken mat som är okej. Vilken som inte är det. Vad man får mixa och vad man inte får mixa. Liksom, och hur maten ska tillreda. Det är hur mycket regler som helst. Men när Petrus är framme hos Cornelius i Caesarea, 5 mil bort, så har han haft tid att tänka på vägen. Och då har han förstått vad det var Gud ville säga. Men medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller orena. Han upprepar samma grej lite senare. Nu fattar jag att Gud inte gör skillnad på människor. Alltså det fanns en beröringsskräck. Det fanns en ovilja eller till och med en motvilja hos Petrus mot att umgås med dem som inte var som han. Trots att Jesus hade sagt att de skulle ta evangeliet vidare till alla människor. Till sådana som inte var som de själva. Så ville inte Petrus det riktigt. Eller också hade han bara inte förstått vad Jesus sa. Han kanske tänkte någon annan få göra det. Jag håller mig här till dem som jag känner mig bekväm och trygg med. Och då tänker jag att vi, du och jag, som enskilda kristna och vi som församling, kanske behöver ställa oss frågan, finns det människor som vi helst undviker? Människor som vi hoppas att någon annan kan nå med evangeliet. Som vi kanske till och med tycker är lite mer orena och lite smutsigare och lite syndigare än andra. Man skulle kunna formulera det så här också. Finns det attityder och beteenden hos dig och mig som stänger dörren till Guds rike för andra människor? Det är en skarp fråga. Jag ska ta den en gång till. Finns det attityder och beteenden hos dig och mig som stänger dörren till Guds rike för andra människor. Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Min fjärde och sista spaning ligger egentligen utanför kapitel 10, i början av kapitel 11. Och den är ungefär så här. Man kan inte räkna med att alla ska förstå sig på en kyrka eller en kristen som har slutat ha anseende till person. Man kan inte räkna med att alla ska förstå sig på en kyrka eller på kristna som har slutat ha anseende till person. Det står så här. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna, det vill säga de traditionella judarna, började angripa honom och sa: du har varit inne hos oomskurna, det vill säga icke-judiska män, och ätit med dem. Vad är anklagelsen? Du har varit med fel sorts människor, Petrus. Och det är ju inte så konstigt att Petrus fick höra det. Därför att hans herre och mästare Jesus fick också höra det. Jämt. Ofta. Jesus, du umgås med fel människor. Hur kan du hänga med dem där? Vet du inte vad det där är för en typ? Ibland sa de det inte ens. Utan så de tänkte för sig själv. Om han hade vetat. Och någon tänker också så här. Om han verkligen var en profet. Så hade han vetat. Vad det där är för en skum kvinna. Som gråter vid hans fötter. Grejen är att Jesus visste vad det var för en kvinna. Men han var mer intresserad av henne än dagens tredje Simon som han var gäst hos den dagen. Och vet du, Jesus hade ett superbra svar på de där anklagelserna och ilskna frågorna. Det står så här. Fariserna, deras skriftlärde, kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Jag tänker så här, ena kyrkan får aldrig någonsin bli en kyrka för de välbärgade, fina och präktiga, även om vi har plats för dig också. Men framför allt är vi, och vill vi vara, en kyrka för de trasiga, för de vilsna, för de som längtar, för de som hoppas, för de som skulle vilja tro. Vi vill vara en kyrka för dem som skulle vilja finna ett hem. Som skulle vilja hitta en plats där man blir sedd och älskad och respekterad. Oavsett vem man är. Eller hur allting har varit. En kyrka för dem som har kommit hit till vårt land därför att man har fått fly från något annat land. Men också en kyrka för dem som har byggt det här landet. En kyrka för oss alldeles vanliga människor som inte har någonting att berömma oss av, varken inför Gud eller andra människor. En kyrka för oss som inte alltid är så där superlyckade och framgångsrika. En kyrka för oss som bara är människor. Varför? Därför att ena kyrkan är inte en klubb för de rättfärdiga. Vi är inte den åsiktsgemenskap av liksinnade och likadana människor som gjordes gällande här av någon högt uppsatt kyrkoledare någon annanstans. Vi är en samlingsplats för alla vi som behöver Jesus Kristus. Och det är kanske just därför som jag tänker att vi behöver be Gud att befria oss från inställningar och attityder som stänger dörren till Guds rike för de människor som Jesus har gett sitt liv för.